Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, Shanti här. Och jag vill bara säga, om ni vill stötta min podd Shantis Mantra får ni väldigt gärna ge ett valfritt bidrag på Patreon. Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen på Acast och på Apple Podcaster. Så om ni vill stötta min podd får ni väldigt gärna gå in och donera valfri summa. Nu rullar vi veckans avsnitt. Jag heter Shanti Rydvall Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det, för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, tvista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst 3 tankar under loppet av 2 minuter, för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Shantis Mantra. Klara Leger är tillbaka och vi går återigen in på ämnet narcissism. Och denna gång narcissism och sociala medier. Hur kan en narcissist använda sig av sociala medier för att manipulera och styra både sin partner och sin omgivning? Vilka är de tydligaste varningstecknena man bör se upp för? Dessutom ger Klara sina bästa råd på hur du som anhörig kan bemöta någon som lever i en giftig relation och där du kanske ser varningstecknena. Återigen ett riktigt spännande och fint och intressant samtal med Klara Leger.
Hej Klara!
Hej!
Vad roligt att du vill vara med i min podd igen.
Så kul att vara med igen.
Jätteroligt. Det blev ju världens succé förra gången. Så jag tänkte att jag vill bjuda hit dig återigen och prata om narcissism, semestertider och framförallt då sociala medier. I första avsnittet då så gick vi in på vad narcissism är och hur det ser ut att leva med en narcissist. Hur man då tar sig ur, hur man kan undvika att bli manipulerad. Och sen var det då väldigt många som mejlade mig och upplevde att de ville ha mer. Det var som att de hade lyssnat på din berättelse och tänkt att sagan är inte slut. Så jag tänkte att jag bjuder dit dig igen. Och så var det flera stycken som mejlade och frågade om det finns en koppling mellan narcissism och då sociala medier.
Det finns en koppling mellan narcissism och sociala medier. Och framförallt så har forskare då funnit att det finns en koppling framförallt vad gäller den här mer grandiosa typen av narcissist. Bland annat i hur användandet av sociala medier, att de tenderar att använda det här till i högre grad. Kanske publicera fler mer på sociala medier och sådär, och också att de tenderar att ha fler följare eller fler vänner på sociala medier. Men det känns också väldigt viktigt att säga det, att sociala medier är ändå någonting som används av de allra flesta av oss, mer eller mindre. Och bara för att du är en person som kanske publicerar mycket på sociala medier eller som använder sociala medier mycket, så innebär inte det för den sakens skull att du är ohälsosamt narcissistisk. För det är ju ändå så att vi alla har ju mer eller mindre narcissistiska drag. Och det innebär inte för den sakens skull att vi är ohälsosamt narcissistiska. Och det känns viktigt att säga det. Och ofta tänker man kanske att en narcissist ska vara den personen som publicerar massa selfies och sådär. Och så kan det mycket väl vara. Men att publicera selfies kan också man kan göra det av en massa olika orsaker, det vill säga för att få en gemenskap, känna koppling, samhörighet, att man känner sig ensam, men också för beundran och bekräftelse. Så det är lite olika när det kommer till just de delarna, och det känns viktigt att lyfta fram det. Samtidigt så är det så att för en narcissist så är ju beundran och bekräftelse är ju två jätteviktiga delar för en narcissist. Och det är någonting som de behöver. Och vi alla tycker ju om beundran och bekräftelse kanske. Det vill säga vi tycker om när någon säger att vi är fina eller att vi är vackra eller att vi är duktiga. Men vi kanske inte behöver det. Det vill säga vi kan klara oss en dag utan att någon säger att vi är fantastiska och ändå känna oss ganska nöjda. Men så fungerar det inte för en narcissist, utan de har ett stort behov av att få den här beundran och bekräftelse. Man ska komma ihåg att det är personer som är tumma inombords. Det vill säga det som att vatta en kruka som har ett hål på botten. Du kan säga du är fin, du är vacker, du är fantastisk, du är framgångsrik. Men det rinner rakt igenom. Med tiden så kommer inte det att räcka. Och det är därför som de här personerna tenderar att vara otrogna. Men det är också där som sociala medier får en väldigt stor roll för de här personerna. De kan använda det här för att hitta narcissistisk tillgång, som man brukar säga när man... Det här narcissistisk tillgång är en narcissist sätt att betrakta människor. Det vill säga som en tillgång som fyller ett syfte, och när personen inte fyller det här syftet längre så kastar de dem. Som gårdagens sopor som jag beskrev det som i vårt förra avsnitt. Men också att det är en plats där de kan bygga upp, vi pratade mycket också om det i förra avsnittet, det här om att bygga upp en image. Den här imagen är ju väldigt viktig för de här personerna, och det kan man också göra på sociala medier. Och det gör självklart vi alla mer eller mindre, men framförallt en sån här person. Det här är sociala medier en perfekt plats för att bygga upp en illusion. Här kan människor som är ensamma framstå som människor som har massa vänner. Osäkra personer kan framstå som personer som är väldigt säkra eller självsäkra, och en frånvarande pappa kan framstå som en väldigt närvarande pappa genom att publicera en massa bilder på sig själv och sina barn. Det är också på något sätt en plats där vi kan det är också en plats där vi kan just i och med att status, makt och pengar och sådana delar också är viktigt för en narcissist. Det kan du ju också skapa, den här status och makten. Och statusen och makten genom att du kanske har många följare. Och då kommer in på ställen eller folk betraktar dig på ett annat sätt. Så givetvis så blir sociala medier ofta en stor del av en narcissists liv. Och det här är en perfekt spelplan för dem också. Du kan blockera ut personer ifrån din sida eller ifrån dina stories, vilket också gör det till en bra plats för lögner och manipulation.
Men du har ju pratat lite nu om så här sociala medier hos en narcissist, och att det är en väldigt stor del. Hur kan dennes användning se ut, om du är lite mer konkret och specifik?
Ja. Självklart så varierar det här från person till person, och sen så ska man också vara medveten om det att alla narcissister använder inte sociala medier, men väldigt många gör det. Men jag tänker att det på något sätt kan underlätta om jag bygger upp det här i de olika faserna som jag tog upp i det förra avsnittet.
Yes.
Så om vi börjar med den här idealiseringsfasen, det vill säga den här lovebombingfasen. Men då kan det mycket väl vara så att den här personen ger dig öppna kärleksförklaringar väldigt, väldigt tidigt. De kanske skickar kärleksfulla symboler under dina bilder på sociala medier. Kanske väldigt snabbt också börja följa din familj och dina vänner för att förstärka den här känslan av vilket band ni har med varandra. Så väldigt intensivt, väldigt tidigt. Och det kan också vara så att du själv känner att men det är lite tidigt kanske att börja publicera allt detta, men samtidigt så känns allting så rätt. Så du kanske gör det ändå. Så de delarna kan bli väldigt tydliga. Och också att du kanske märker att den här personen spenderar väldigt mycket tid på sina sociala medier. Kanske lägger ner mycket tid på sina sociala medier. Och kanske uppdaterar de här sina stories väldigt ofta. Och liksom vill ta med människor på deras dag. Och verkligen visa deras dagar i detalj på något sätt. Men det som man ska vara medveten om här är att det kan också vara så att den här personen inte alls publicerar de här bilderna på dig. Du kan inte, ni kan vara umgås med varandra, men du är aldrig med på de här, på deras stories. Och trots att de är sådär väldigt aktiva så dyker du aldrig upp. Och det här kanske även märks då med tiden. Och det kan först med tiden som du börjar reagera på det här. Och på sociala medier är allt väldigt explicit. Vi kan ju se när folk gillar bilder, vilka människor med andra personer följer och sådär. Och det här är någonting som narcissisten kan använda till sin fördel. Och här kommer vi in på ett väldigt viktigt begrepp vad gäller narcissister och sociala medier. Som även, det här är någonting som även används i verkligheten, men nämligen triangulering. Och triangulering handlar om att narcissisten antingen då vill att du gör saker för dem. Så att de på något sätt inte är delaktiga i det, men de har skickat ut dig och göra ärenden åt dem till exempel. Men det kan också handla om att de skapar olika triangeldraman. Så att de sätter dig emot andra personer. Och på något sätt spelar ut er mot varandra. Så det kan som sagt vara så att den här personen inte alls lägger ut någonting på dig. Inte alls publicerar stories på dig. Och då kanske du börjar ifrågasätta det här efter ett tag och undra, men varför, framförallt det här med stories, varför kan du inte filma mig? Vi umgås ju här tillsammans, det blir ju misstänksamt och lite konstigt. Och då kan en sån här person mycket väl svara att nej, men jag kan inte lägga ut någonting på dig därför att mitt ex är så kontrollerande och så svartsjuk och det funkar inte. Jag vet inte vad hon eller han kommer att göra om jag skulle publicera någonting på dig. Och du kanske köper det här och tänker okej, ja men så är det kanske. Men samtidigt så kan ju det här väcka misstankar hos dig. Och det kan ju mycket väl handla om att den här personen då är i en relation med det här så kallade exet. Samtidigt som de är i en relation med dig. Nu pratar jag mycket om en kärleksrelation. Så kan det mycket väl vara. Men det här kan också innebära att du på något sätt vill kontrollera mer. Att du vill se vad är det som händer. För det känns ju lite konstigt för dig. Så det kanske blir så att du börjar studera den här personens sociala medier mer och mer. Så du kan gå in och kolla på det här exet. Och upptäcker då att amen, den här narcissisten då har ju kommenterat den här personens bild som om att de fortfarande är i en relation. Och du kan också upptäcka att deras familj och vänner som du kanske till och med har träffat också beter sig som att de här personerna fortfarande är i en relation. Så då kan det ju bli så att du börjar ifrågasätta det här och fråga den här personen, ja men jag ser ju att du kommenterar den här personens bilder och samtidigt berättar du detta för mig. Och då ska man veta att det här är människor som alltid har svar på tal. De har svar på tal. Och då kan en sån här person mycket väl säga till dig att ja men i och med att jag inte vet vad hon kommer göra om jag inte kommenterar de här sakerna, eller hon eller han går igenom en jobbig period just nu, jag måste finnas där. Och på något sätt prata runt det här på något sätt. Men det kan också, lika väl den här trianguleringen kan också handla om att de snabbt vill att du ska publicera bilder på er två tillsammans. Som ett väldigt lyckligt par då för att få en reaktion från deras ex. Därför att får de en reaktion från sitt ex och samtidigt få dig att publicera den här typen av bilder. Så blir det en massa bränsle, brukar man prata om när man pratar om narcissister. Det blir en massa energi. De här personerna lever mycket på andras reaktioner. Och det här är både positiva och negativa reaktioner. Men allt som på något sätt visar att de finns. Att de kan kontrollera. Och det här ger dem helt enkelt, det är som en bil som behöver bensin för att kunna köra. Det är precis så här det här fungerar. Så mycket triangulering kan också ske. Och det kan också handla om att ja, men att du märker kanske att de kommenterar olämpliga saker på andra konton. Där det mycket väl kan vara så att du också känner behovet av att studera det här. Eftersom att du någonstans inom dig har magkänsla av att saker och ting inte står rätt till. Och upptäcker då de här olämpliga kommentarerna. Och då kanske du tar upp det här med personen. Och då återigen antingen får höra en, som sagt, de har svar på tal. Och då kan det vara att de på något sätt förklarar det här för dig, varför de, eller att det var någon kompis som kommenterade det här eller vad det nu än var. Eller så får du höra då det klassiska att du är paranoid, att du är kontrollerande. Alla de här sakerna som på något sätt bekräftar kanske en känsla som du har själv. För du kanske inte känner igen det här beteendet hos dig själv. Men det här är också en känsla som den här personen har hjälpt dig att skapa. Och det ska man komma ihåg. Och det är som sagt väldigt vanligt att man vill studera det här för man vill förstå vad det är som händer. Om vi går vidare då till den här nedvärderingsfasen, så kan det vara så att den här personen inte bara distanserar sig i verkligheten eller försvinner i verkligheten, utan också på sociala medier. Så de här kärleksförklaringarna slutar att strömma in. Den här personen kanske slutar helt att kommentera dina bilder. Om du börjar kommentera deras bilder så kanske de besvarar alla kommentarer förutom din. Och på olika sätt då försöker att blockera ut dig från deras liv. Och det kan bli väldigt obegripligt för dig vad det är som sker här. Och det kan mycket väl vara så att den här personen då åker iväg någonstans. Kanske lämnar dig och åker utomlands eller vad det nu än är. Och helt slutar att svara dig. Så du kanske ser att de är aktiva på sociala medier men inte har tid att svara på ditt hur mår du. Och ni kanske är ett par då. Men den här personen kan inte lägga ner den tiden och besvara det här, vilket då förstärker den känslan som du redan har. Den här känslan av att saker och ting inte står rätt till, men du vet inte vad det är. När de befinner sig, de kan åka utomlands då och befinner sig på en fantastisk plats. Och du vet om att det är en person som ofta uppdaterar med massa stories. Men helt plötsligt är det knäpptyst. Deras sociala medier är knäpptysta. Och då kan det mycket väl vara så att den här personen har blockerat ut dig från sina stories för att de döljer någonting från dig. Så en massa sådana saker kan ske och det kan vara så att de kanske avföljer dig en dag för att sedan börja följa dig igen. Så en massa sådana saker. Och det är jobbigt när andra personer inte förstår dig. Men det är framförallt jobbigt när du inte förstår dig själv. Och det är det som händer här. Du förstår inte om det här är på riktigt. Om någon på riktigt spelar det här spelet med dig via appar. Mm, det vill säga att någon kan förmå sig att liksom lägga ner den tiden överhuvudtaget. Och framförallt om ni är ett par. Och du är ofta så manipulerad och nedvärderad. Och på något sätt hela din värld är väldigt förvriden vid det här laget. Så du vet inte ut eller in. Är du paranoid eller är det på riktigt? Det här, det du ser. Sen ska man också komma ihåg att det här är bara en del av ett större spel. Det som sker på sociala medier. Så att det bygger bara på ett mycket större spel som finns utanför sociala medier.
Okej, okej. Får jag fråga hur ser det ut med att så här, kan man då använda då sociala medier för att till exempel skapa till exempel svartsjuka? Att man till exempel lägger ut bilder på andra. Ja. Man filmar exempelvis stories, kanske man filmar andra liksom, killar eller tjejer och det är mycket hjärtan och sådär, fast man egentligen inte har någon relation utan det här är en person som man har träffat på semester eller liksom, det är ingen person man känner.
Absolut.
Eller man träffas på liksom, någon party och så tar man en bild och bara, åh gud, vi är så härlig semester och vi är så glada och tack för oss och bla bla. Men det framgår som att det är typ tre personer som åker på semester. Inte två personer utan det är tre.
Ja, du menar att de inte visar upp eller att de visar upp den här andra personen?
Ja, de visar upp den andra personen som att de bor en kompis, fast det inte är det. Utan det är bara en random snubbe eller en random tjej som man har bara träffat. Liksom.
Precis, absolut. Den typen av spel sker ju mycket också. Och det kan ske dels då under den här nedvärderingsfasen där de på något sätt försöker väcka upp de här reaktionerna ifrån dig. Därför att dels ger det dem bränsle om du reagerar på det här. Och det är också ett tillfälle för dem att kontrollera dig. Det vill säga att de kan säga till dig då och förstärka lite som jag nämnde tidigare den här känslan som du redan känner av att du börjar tappa greppet, att du börjar bli galen. Att du börjar studera det här på ett sätt och känner dig kanske väldigt paranoid, vilket de då förstärker hos dig. Och inte minst här i avslutet så kan man ofta se den typen av spel, det vill säga när de då antingen kastar dig som gårdagens sopor som jag beskrev det i det förra avsnittet som när de bara helt utan avslut lämnar dig. Ja men då kan det vara så att de kanske inte publicerar någon bild på en ny partner eller sådär. Utan att de håller sig lite framförallt om det här kan skada deras image. Därför att det kan vara så att ni kanske, den här personen kanske lämnar dig precis efter ett bröllop eller precis efter att ni har fått barn ihop. Och vet då att ja, men det skulle kanske skada deras image om de nu direkt publicerar och exponerar den här nya partnern. Men om det däremot är så att du kanske har upptäckt dem och avslöjat dem eller tagit styrkan till att göra slut, ja, men då har du skapat någonting som kallas för ett narcissistiskt sår, det vill säga innerst inne gömmer sig det här osäkra egot, det här väldigt känsliga egot, och det har du skadat nu och det ska du också få igen för. Så därför kan du räkna med att de snabbt exponerar ut en ny partner och visar upp en väldigt lycklig bild, gärna så tidigt som möjligt, precis efter ett uppbrott. Vilket då hjälper dig att bygga på den känslan som du redan har av att du aldrig har betytt någonting. Men det här ger dig också en känsla av att det var ditt fel. Att relationen inte var bra och nu är det mycket bättre med den här nya personen. Så sådana tricks använder de också just för att väcka upp olika känslor hos dig. Och här i avslutet kan de ju mycket väl också blockera det ena dagen för att sen ta bort blockeringen, eftersom att de vill att du ska se hur lyckliga de är utan dig. Mm. De kan mycket väl avfölja det en dag för att sen börja följa det igen för att väcka upp någon slags reaktion ifrån dig. Men också att man ska vara medveten om att de ofta fortsätter att stalka dig på sociala medier. Även efter denna relationen, så du kanske upptäcker att det är märkliga konton som börjar kolla på allt du gör, som kanske börjar skriva till dig eller personer i din närhet för att hålla koll på dig. Och jag brukar säga att de här personerna är villiga att ha en delad fantasi med dig så länge som du tillåter det. Så det här spelet kan hålla på länge.
Okej. Låter ju helt absurt. Alltså. Det är som en egen liten, värld som Absolut. Man målar upp. Och då ska vi också komma ihåg att, och då tänker jag också att vi ska säga att sociala medier, det är en egen fantasivärld. Och för det mesta är det ju en konsumtionsapp. Man konsumerar andra människor.
Precis.
Det är lite köp och sälj. Man säljer ut sig själv och man konsumerar andra. Så det är ju någon form av konsumtion och säljapp på något sätt.
Definitivt.
Och det går ju också då som sagt, som du säger, att kunna använda sig av det för att kunna styra och ställa och manipulera och hitta olika vägar. Mm. För att tydligaste reaktionen kommer ju vara att ja, men det är ju bara napp i telefonen.
Exakt,
det här är ju ingenting. Gud vad du överanalyserar. Exakt. Nej, men den har väl en dålig dag, eller den vadå stänger av dig på sociala medier? Gör den väl inte? Den har semester. Det är väl ingenting att liksom bry sig om.
Definitivt.
Så då kan man ju ha det som skydd på något sätt. Att så inte kunna, att få höra att det är bara napp. Gud, vad håller du på med? Håller du på sådär mycket med Instagram? Mm. Hur mycket analyserar du på dina sociala medier? Det är ju ingenting. Herregud.
Exakt så.
Men ju längre man liksom tänker på det, eller tänker i de banorna och försvarar det, så tror jag också att det blir lättare, så det blir mer legitimt för dem att fortsätta härja. Utan det vi ska också komma ihåg, och det som jag också bara vill nämna, det är att även om det är en app i telefonen som är en sälj- och konsumtionsapp, så måste vi komma ihåg att det är enskilda individer som använder sig av det här. Det är ju inte som så att Instagram till exempel styr sig själv.
Nej.
Utan Instagram är en app som du ladda ner och så börjar du använda den, och så är det du som styr det här och ditt konto då på olika sätt. Så det är ju inte som så att det är någon annan då, om man då kanske har blivit hackad till exempel. Det är ju någonting helt annat. Men för det mesta ska vi ju komma ihåg att det här är en app i telefonen som du styr själv. Absolut. Det är inte någon annan som gör det åt dig. Så.
Precis. Och det är också därför det här blir så svårt på något sätt. Det kan vara väldigt svårt att förstå om man själv inte har upplevt det. Som jag beskrev också, det här är en del av ett så mycket större spel, men också att det har skett en uppbyggnadsfas även på sociala medier kanske, där du har liksom fått de här grandiosa gesterna och det har varit aktivt och du kan nästan känna dig beroende av att studera det. Och många av oss lever ju också mycket via sociala medier idag. Det är mycket som sker där. Vi studerar andra sociala medier. Vi använder sociala medier och spenderar ofantliga mängder tid på våra sociala medier. Så det blir ju en stor del av relationer idag också.
Ja, men det är verkligen. Men det är de beteenden som du har då tagit upp. Mm. Att man kan liksom triangulera, det är mycket svartsjuka, man visar man är otrogen. Det är väldigt mycket ursäkter på olika sätt. Följa, avfölja. Finns det andra saker du som man ska se upp för konkret?
Jag skulle säga som så här. Just i samband med kanske det här avslutet och sådär, så kan man också märka, men det här kan också ske under relationens gång. Och det är ett annat begrepp som känns viktigt att förklara, nämligen flying monkeys. Och flying monkeys är narcissistens anhängare. Det här är personer som blint tror på narcissisten. Som också är väldigt manipulerade. Jag brukar beskriva dem som narcissistens lilla armé. de är med och spelar och det tror man ofta inte. Man kan inte riktigt greppa det här, och det här är också en annan sån sak som kan ske väldigt subtilt men som ändå blir tydlig på något sätt. Och kanske framförallt här i uppbrottet. För att är det så att den här personen kanske snabbt exponerar den här nya partnern till exempel för att väcka upp reaktioner ifrån dig, ja, men då kan det mycket väl vara så att du ser hur de här personerna då, så kallade flying monkeys, det vill säga familj och vänner kanske, börjar uppmuntra det här. Trots att det är precis efter ett uppbrott. Att de direkt är med i det här och skriver, åh vilket fint, eller vad de nu än skriver. Och det här kanske är människor som du har upplevt att du står väldigt nära. Men så känner du dig inte bara sviken av narcissisten, utan också av de här personerna som du trodde att du kunde lita på, men som visar sig vara en del av det här spelet. Och de här personerna kan också hålla koll på dig på olika sätt. Skriva meddelanden och undra var ska du? Det vill säga att de är på något sätt utskickade av narcissisten att hålla koll på dig på olika sätt. Så det är också en annan sån sak som också tillhör det här spelet.
Om vi går in på lite där Flying Monkey då. Mm. Hur ser det ut med att kunna så här, deras, alltså, förmåga att kunna manipulera andra? Jag tänker typ förtal, alltså prata illa om andra. För jag tänker att i en relation så är det, gäller det inte bara alltså, en och två personer, utan det, jag tänker att det är väldigt, väldigt, alltså, det måste vara andra människor involverade.
Mm.
Så hur ser det ut med att så här, en narcissist kan kunna, liksom, hur talar de till din omgivning? Hur påverkar de din omgivning?
Mm. Jättebra fråga, och det är också en viktig del av de här relationerna. Därför att de här personerna är ju skickliga på att få med sig folk. Giftiga personer är ofta betydligt duktiga på att liksom få in människor till sitt nät och att manipulera dem och övertyga dem så att man tror ofta på den här giftiga personen, än om man jämför med en mer hälsosam person som ofta inte har de här kvaliteterna på samma sätt. Det ligger inte i naturen på samma sätt. Så det kan mycket väl vara så att de börjar att manipulera även din omgivning, så att du kanske till och med märker att dina vänner eller din familj blir en del av den här lilla armén. De vänds emot dig helt enkelt. Därför att narcissisten kanske påstår då att du har varit otrogen i den här relationen, trots att det var de som var otrogna mot dig. Kanske menar att du har mentalt misshandlat dem, trots att det var tvärtom, så de projicerar över deras beteende på dig. Men i och med att de här personerna är skickliga, de vet hur de ska manipulera folk. Ofta kan de få dig att känna dig väldigt sedd. Och det är någonting som många av oss kanske inte riktigt gör i dagens samhälle, också mycket på grund av sociala medier. Vi känner oss inte riktigt sedda, och så kommer en manipulativ person som kan läsa av precis vad är det du behöver för att du ska känna dig sedd. Och så kommer den här personen in och ser dig på riktigt, och det är väldigt, väldigt kraftfullt. Så på så vis så kan de ju verkligen få med sig din omgivning, och deras publika ansikte är ofta helt annorlunda från hur de är bakom stängda dörrar. Så framför din familj, framför dina vänner, så kan de här personerna mycket väl vara väldigt, väldigt fina personer. Så när ni då kanske har brutit upp, om ni nu var i en relation och du börjar berätta om hur den här relationen egentligen var, så kan det mycket väl vara så att ingen tror på dig. Därför att de har ju sett en helt annan människa. Och att de då hänger med i något slags spel och börjar då och smutskasta dig på olika sätt. De kanske börjar sprida falska rykten om dig. Inte bara för familj och vänner, utan även för andra personer i din omgivning. De kanske får med sig folk på din arbetsplats, och du kan enkelt känna att du är uttittad. Det vill säga att människor tittar på dig konstigt, därför att de har startat någon typ av kampanj för att få människor att gå emot dig och framställa dig verkligen som en dålig person. Och det kan vara otroligt, otroligt jobbigt att gå igenom det här. Och många människor isolerar sig och vill inte gå ut för att de känner sig så utpekade. De känner sig, det är svårt att förklara sig och försvara sig i den här situationen. Och jag kan säga det, att det är också en av anledningarna till att folk stannar kvar. Och någonting som jag hör om väldigt ofta, att folk vågar inte lämna för de är så rädda för, vad kommer den här personen att säga om mig om jag lämnar?
Åh, herregud. Ja, det blir ju nästan som så här häxjakt.
Absolut.
Att man är rädd för att om jag då står upp för mig själv och lämnar, eller tar upp det här, då är jag rädd för konsekvenserna. Och konsekvenserna är inte bara min relation, utan det är även andra människor som är involverade.
Mm.
Så. Jag tänker att det är lite samma mekanism med typ, jag menar så här, grupptryck och mobbning. Mm. Att så här, man är ju så rädd för att så här, gå emot strömmen. Man är rädd för att sticka ut, för att då kommer andra människor att ifrågasätta mig eller frysa ut mig för att jag stod upp för någonting som jag faktiskt tyckte var fel.
Just
det. Så istället så låter jag dem hålla på. Jag låter andra människor kanske trycka ner någon annan och sådär. Jag ser men jag gör ingenting typ.
Exakt.
Så det är ju också någon form av så här gruppdynamik eller gruppmekanism på något sätt. Vad det också kan göra med, alltså jag tänker giftiga personer och deras liksom giftiga tungor, hur de kan då styra en hel grupp människor.
Just det, precis. Och hur de också bygger upp vilken makt de har. Det vill säga de intalar också det om, i och med att de här personerna tenderar att vara väldigt grandiosa, så bygger de också upp en idé hos dig om vad de är kapabla till att göra. Det vill säga att de är sådär väldigt maktfulla människor. Så det skapar också den här rädslan som du beskriver, just för att gå emot det här.
Och också ändå användning av sociala medier.
Exakt.
Att man kan använda sig av typ Instagram till att sprida grejer eller liksom göra saker och ting. Och sen se till att, ja, men det är ju den det är fel på. Det är ju inte mig det är fel på.
Mm.
Och så vidare.
Mm.
Så det är ju ett väldigt farligt spel.
Bara. Absolut.
Och jag, till alla er som lyssnar där ute, så vill jag också bara säga att Instagram är en app i telefonen. Det är en konsumtionsapp. Men det jag och Klara pratar om här, det är att man kanske ska kunna analysera sina sociala medier och när man träffar då, och framförallt i dejtingsammanhang. Så vad är det som pågår, vad är det som händer, vilka tecken och vilka tecken ska man leta efter och sådär. För jag tänker att nu är det då semestertider och man kanske ska dejta mycket och sådär. Att faktiskt då, alltså Instagram och Facebook, det säger inte allt, men det säger också en liten del om dig på olika sätt. Och att ha de här som tipsen då som Klara ger här nu är kanske en bra, ja men en liksom lite bra tips och råd att kunna vara lite mer analytisk. För det är så lätt att när man väl träffar någon som man blir väldigt förtjust i eller som ger en det man vill ha, att man är rädd, att man, det är väldigt lätt att man går in i det all in.
Mm.
Men de här tipsen och råden som Klara ger nu tycker jag faktiskt att man ska ta på fullast allvar och ta till sig det och faktiskt också ha dem lite i bakhuvudet när man ger sig ut i kanske sommar och dejtar och sådär. För det kan vara avgörande för ditt psykiska mående.
Mm.
Även om det är en app i telefonen så kan man också ha lite koll på vad det är som pågår, tänker jag.
Exakt, och det är så sant. Och jag tänker också på det just när det kommer till appar och sociala medier och sådär. Hur enkelt det är att göra rationaliseringar och förklaringar för sig själv. Ja, men det är bara en app. Nej, men den här personen kanske är upptagen. Nej, men den här människan har kanske inte tid att svara mig nu. Eller jag är kanske bara överkänslig. Och ju mer sådana där förklaringar man gör i sitt huvud, jag brukar säga att det är en av de tydligaste indikationerna på att något så inte står rätt till eller på att du är i någon typ av giftig relation. Ju mer förklaringar du måste göra, desto värre är det på något sätt. Och försök att lägga märke till dem. Och det kan också vara en viktig sak med tanke på det du tar upp, just hur subtilt det kan bli och hur svårt det kan vara just att upptäcka det här.
Ja, det man verkligen, och även om det är som sagt en app i telefonen, så är det kanske bra att ha lite koll. Mm. Att vara så här, ja men ha lite koll på vad det är som händer och vad som sker och kanske inte då ta det på fullast allvar, men också ha det i åtanke.
Mm.
För som du sa innan i förra avsnittet, att man har ju också en liten magkänsla.
Absolut.
Att har du kanske lämnat en person, du har dejtat en person under kanske en sommar, haft en semesterfling, och så har du sagt att nej, men det här känns inget bra, eller den personen kanske har lämnat dig eller sagt nej, jag vill inte ses mer. Då ska du kanske hålla fast vid den magkänslan. Att sen ta tillbaka den personen. Då har du öppnat upp igen för någonting som du redan har sagt tack och hej till. Och redan där så öppnar du någonting som du kanske ett själv bestämde, eller som då motsvarande part bestämde.
Mm.
Men om det då är en narcissist som har lämnat dig eller sagt jag vill inte träffa dig någon mer, då måste ju du kanske också vara tydlig och stark och säga att ja, men jag vill inte träffa dig igen, för det var du som sa nej till mig. Inte ta tillbaka.
Just det.
Hur många är det som går tillbaka till narcissistiska relationer?
Det är, jag skulle säga ungefär, Det är väldigt, väldigt många. Det är väldigt svårt att uppskatta det. 50% kan man säga samtidigt. Så, så att väldigt många går tillbaka, inte bara en gång, utan 3-4 gånger. Mm. För att de här personerna också använder sina telefoner då, ofta via telefonen, på olika sätt, att de försöker locka dig tillbaka in i relationen igen. Så de kanske börjar följa dig efter att de har avföljt dig en lång tid och skickar iväg något litet gulligt meddelande och visar, men jag har förändrats, jag är bättre idag, eller nu ska vi göra det här som vi har drömt om så länge, som vi har pratat om så länge. De bygger upp det här hoppet hos dig, och ofta i och med att man har lämnats utan ett riktigt avslut, så väntar man också ofta på det. Man har så mycket frågetecken och man söker så mycket svar. Så när denna personen kommer tillbaka, så är man ofta redo att ta tillbaka den här personen också. Och det kan låta absurt för någon som inte har varit i en sån här relation. Men det är väldigt, väldigt kraftfulla meddelanden också i ens hjärna, som tar över väldigt mycket. Som gör att du så enkelt faller tillbaka. Och man ska inte glömma, de här personerna är väldigt, väldigt manipulativa. Vet precis vad de ska säga när de då kommer tillbaka och ska på något sätt försöka locka in dig i den här relationen igen. Och därför är ju det ett av de absolut viktigaste råden för att du ska kunna läka och för att du inte ska falla tillbaka in i det här mönstret. Det är att ha nollkontakt, det vill säga att blockera den här personen överallt om du nu har möjligheten. Och det har man kanske inte om man delar barn ihop.
Mm.
Men har man möjligheten, så absolut försöka och behålla den här nollkontakten. Det är väldigt viktigt.
Och också informera sina vänner, de man litar på, innan de börjar bli så kanske manipulerade. Eller innan de blir såna här små flying monkeys. Att så här, prata med dina nära vänner och säga att det här och det här har hänt. Mm. Jag har valt att inte liksom... Ja, och då vet du också vilka det är som kommer att lita på dig. Mm. Så.
Mm.
För det jag kan tänka mig är... Det är att det är också väldigt vanligt att de försöker komma tillbaka genom att då måla upp en falsk bild av dig.
Mm.
Att man hittar på saker och ting och bara, jaha, men han slutade, han vill inte ha med mig att göra längre, han dumpade mig, ja men det är ju för att, ja men du vet ju att han är sjuk. Alltså det är ju han som är galen, det är ju han som bla bla bla. Och så hittar man på saker och ting.
Mm.
Man förtalar och gör ner personen på olika sätt.
Absolut.
Men om vi går vidare på det här, liksom själva omgivningen då.
Mm.
Varför tror du att vi är så himla konflikträdda?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ta upp att en kanske kompis lever i en destruktiv relation, eller kanske ifrågasätta. Och då tänker jag framförallt med då sociala medier, att du som kompis ser att min kompis då har en tjej som han dejtar eller så, som gör på de här, som prickar in på det här sättet. Men man vågar inte ta upp det, för man tänker att dels är det en app, dels har man inte med det här att göra. Men varför tror du att man är så himla konflikträdd?
Jag tror att det kan vara så, just mycket av de här sakerna är väldigt svårbegripliga för en person som står utanför. Det kan vara väldigt svårt att se. Ofta personer som befinner sig i den här relationen vill inte heller berätta allt, för att någonstans känner man kanske inom sig att saker och ting står inte riktigt rätt till, och skulle jag berätta och öppna upp om det här, så skulle de här personerna be mig att lämna. Och det vill man ofta inte. Så det kan också bli så att du som vän kanske då försöker att berätta, eller försöker ge lite signaler som visar att jag ser de här sakerna. Och möts av väldigt starka reaktioner. Vilket gör att du tar dig ta ett steg tillbaka därför att du är rädd för att skjuta den här personen ifrån dig. För vad ska hända då? Då har de inte dig kvar heller. Och en sån här person kan mycket väl skjuta dig ifrån sig. Framförallt när de befinner sig i en sån här relation. Därför att man ska också veta det, att det här är ungefär som ett drogberoende. Du är väldigt, väldigt beroende av den här partnern. Du är beroende av det här mönstret. Inte bara personen utan också av mönstret. Så det är ungefär som att gå till en drogberoende och säga att de här drogerna är inte bra för dig.
Mm.
Den personen kommer säga okej.
Okay. Mm. Men jag kommer att skjuta upp imorgon i alla fall. Mm.
Absolut, precis. Mm. Och det är samma sak här, och där måste man på något sätt vara väldigt noga med hur man gör det. På vilket sätt lyfter du fram det här till din partner? Kan du på något sätt fokusera på din partners mående? Kanske pricka in en situation där din partner kan, eller där din vän då berättar för dig att de kanske har bråkat. Att din vän då och den här giftiga partnern kanske har bråkat och den här personen är extra sårbar. Kan du på något sätt ställa frågor som är mer riktade till din vän?
Mm.
Som fokuserar på, men när han eller hon gör så mot dig, hur får det dig att må?
Mm.
Så att du hittar det fokuset och kanske också försöker att skapa någon typ av intervention ihop med andra som kanske också ser det här. Därför kommer du själv och säger, jag ser att det här ser inte bra ut.
Mm.
Ja, men då kanske det inte tar lika hårt. Men om ni däremot kommer ett par stycken och tillsammans då har gjort upp någon plan så att det här inte blir så att ni tränger in personen i ett hörn, men där ni ändå alla berättar att ni ser ungefär samma saker, ja, men då kan det bli betydligt mer kraftfullt. Mm.
Och då också själva formuleringen som du sa nu, att formulera sig som att hur mår du när din partner gör så här och så här mot dig? Eller hur mår du när det här med din partner uppstår? Hur mår du? Inte formulera sig som så, när du ser att din partner gör det här, då är det fel. Eller när din partner gör det här, för då riktar du det direkt till att din partner gör fel. Och då kommer din kompis då att ta din partner eller partnern i försvar till 100%. Den kommer inte vara öppen för att, ja, men det här kanske inte stämmer. Men istället vända på det och säga att, ja, men okej, hur mår du när det här uppstår? Hur mår du när din partner gör så här mot dina vänner till exempel? Eller mot dina syskon eller din familj? Hur mår du när din partner återigen bråkar med din mamma? Eller med din bästa kompis? Eller de hamnar i någon diskussion om inte någon skitsak? Hur mår du när det uppstår?
Exakt.
Så att man vänder på den formuleringen. Och det är också väldigt viktigt för er som lyssnar att komma ihåg att det här är som sagt väldigt, väldigt svårt. Det är jättesvårt. Men är man en riktig kompis, är man en riktig vän, så tror jag faktiskt att man säger ifrån. Och då kanske det är som så att man får ta det. Att det kanske inte, att den här kompisrelationen rinner ut i sanden. Men att man också då hittar rätt formulering. För fel formulering, då blir det ju bara ännu värre.
Absolut. Precis, och som du säger, det här är svåra saker och det är verkligen inte enkelt när man ska på något sätt väcka en sån här person vid liv, för att de är så manipulerade, och det ska man också komma ihåg. Och just hur svårt det kan bli då som utomstående att se det här. Men att man också, på något sätt måste man ju också hitta en gräns för sig själv. Det vill säga, nu har jag gjort det här, nu har jag försökt. Jag kan inte göra mer. Och det kan också vara jättesvårt. Framförallt för att man bryr sig om den här personen. Men det blir också viktigt att du liksom tar hand om dig själv i den här situationen.
Det är ju semestertider som nalkas. Och alla kanske, eller väldigt många kanske, åker utomlands. Eller man åker till landställen. Men jag vill fråga dig, hur är det kanske att åka på semester och bli ensam med en giftig relation på den här nivån under en längre period?
Det är en jättebra fråga också. Det är ju så här att de här personerna, de är oftast väldigt, väldigt duktiga på att förstöra just högtider eller semestertider. Tider som du kanske ser fram emot väldigt mycket kan vara just de stunderna som de på ett eller annat sätt försöker att förstöra för dig. De kan däremot mycket väl spela med dig inför den här semestertiden och säga, men det ska bli så härligt, vi ska ut till vårt skärgårdshus eller var man nu än ska, och det ska bli så trevligt, och sen ska vi besöka den restaurangen och vi ska åka ut med båten, och på något sätt bygger upp den här bilden av hur härligt det ska bli. Men ofta blir det inte så härligt när du väl befinner dig där i nuet. Så det är en sån sak som man också ska veta med sig. Och problemet är också att du isoleras ju från hälsosamma personer, om du nu, det är inte sagt att man har kvar de här personerna i sitt liv, men har man det så kommer man ju också längre ifrån dem. Och däremot också, och då kommer man ju också längre ifrån liksom vad är hälsosamt och vad är ohälsosamt, för du fastnar i någon bubbla där den här personen är den enda speglingen som du får. Där det kan bli väldigt svårt att urskilja saker och ting. Så jag tror att man ska vara medveten om det, att det här är en person som mycket väl de dagarna som du kanske ser fram emot mest. Ja, men det är precis den dagen som den här personen startar upp ett bråk. Eller lägger en kommentar som får dig att må dåligt. Och sådär, och att man kan man veta med sig det och förstå det. Och liksom på något sätt lära sig om vad kan jag ha för förväntningar på den här semestern. Ofta kan man kolla tillbaka hur det sett ut tidigare när jag har varit med den här personen. Ja, men ofta har den här personen förstört de mest lyckliga dagarna för mig. Kanske just högtider. Om jag älskar julen, ja, men då är det precis de här dagarna som den här människan då försöker att på något sätt förstöra för mig.
Och då tänker jag med att förstöra, tänker jag då att man kanske förstör med skuldkänslor och kommentarer med att ja, men nu ska du ta med dig din mamma här på den här högtidsdagen. Ha. Mm. Nej, men jag vill ju bara säga så här att om du kommer ihåg att förra julen minsann så hade hon med sig presenter till barnen som var helt, och då mådde ju de så dåligt. Ja, nej, men midsommarafton, ja, nej, men det var då du stod väldigt länge och pratade med en annan då. Det var ju din kvinnliga, eller din tjejkompis. Mm. Men jag vill ju bara säga då att ja, så att du kommer ihåg. Mm. För att, så att det inte är som så att du upprepar samma. Ja, att det börjar med skuldkänslor. Förstörande, tänker jag. När du pratar om att förstöra, så tänker jag att det är mycket att man börjar ge skuldkänslor. Mm. Mm. Och där kanske det börjar med att det eskalerar. Att det inte är en nu ska vi fira kanske midsommar och det ska bli kul. Mm. Utan att det är en, ja, men minsann kommer du ihåg förra midsommaraftonen och då minsann ville du inte och då minsann hände det. Mm. Utan att man börjar med att kanske ge skuldkänslor.
Exakt, vad bra att du förtydligade det, för det är precis så det fungerar. Det vill säga de här olika, också ganska subtila saker kanske, som gör så att du går från att vara väldigt glad en dag som du har sett fram emot till att må väldigt dåligt och känna dig väldigt ensam och isolerad. Men med det sagt så kommer det också finnas fantastiska dagar, och det är det de här personerna är skickliga på. Att ni kommer också ha stunder som känns helt fantastiska. Men sen kommer de dagarna där du känner dig väldigt ensam. Där du känner dig isolerad och där du kanske är väldigt ångestfylld. Där bråken blir väldigt oproportionella. Du vet inte var de startade eller varför de startade överhuvudtaget. Men helt plötsligt är du där. Och att det då kan bli väldigt viktigt att ha du nu de här hälsosamma kontakterna. Försök att liksom hålla kontakten med dem. Om ni bråkar, våga öppna upp dig och berätta om det här bråket. Så att du kan få en mer nyanserad bild av saker och ting. Också att sätta gränser. Och det handlar inte bara om att man måste sätta gränsen och verbalisera den. Utan man kan faktiskt också sätta en gräns för sig själv. Genom att exempelvis ta sig från en situation när den börjar bli jobbig. Och det kan ju vara betydligt svårare när man isolerar på det här sättet. Men att man då kan gå ut och gå. Ring en av dina vänner som du litar på. Att göra sådana saker, men också att på något sätt skriva upp gärna. Vad har jag för förväntningar? Vad kan jag förvänta mig av denna personen? För när den där kommentaren som du tog upp som exempel kommer, så kan man säga då till sig själv att just det, nu var det dags för den där kommentaren igen.
Mm. Skuldkänslorna.
Exakt. Nu var det dags för den här personen att skuldbelägga mig. Ja, men då vet jag det, jag har förberett mig på det. Och det innebär inte att det inte kommer kännas. Mm. Men det kanske kommer kännas lite mindre.
Mm. Okej, okay, så de är också då, de är alltså då mästare på att förstöra, alltså semestertider, högdagar, högtidsdagar, lite mer verbalt på olika sätt. Och sen eskalera det. Absolut. På många olika plan. Och det tänker jag nu då, när det är då semestertider, att kanske ha det i åtanke att fundera lite på också vad det är för relation man har. Mm. Att vill man ha en sån här typen av relation när såna här situationer uppstår? När du tvingas tänka på att ja, men det är ju bra egentligen, eller det är bra, eller vi har ju det bra. Så. För egentligen borde det ju vara tvärtom. Tänk istället på det som faktiskt inte har varit bra. För jag tänker att stannar man länge i en destruktiv relation, det man kommer att komma ihåg, det är det positiva. Man gör en romantiserad bild av det hela. För det andra klarar man inte av. Det är för jobbigt helt enkelt. Och det är ju logiskt tänkt. Liksom, att det är klart att man stannar där det bara är bra. Mm. Men när man pekar på andra situationer och perspektiv och så, aspekter som har hänt, då tänker jag att då måste man kanske ta till sig det och verkligen tänka att ja, men nu när det är semestertider, ska jag ha en sån här relation? Alltså vad, vilka är vi och hur funkar den här personen med min familj, mina vänner? Alltså, och också tänka så här att ja, man kanske inte kan klicka med alla, men för mig är det viktigt att ha någon som faktiskt kommer överens med typ alla mina vänner och kanske min arbetsplats.
Mm.
Så. För börjar det bli struligt på de planen, då kanske det är dags att börja tänka på refrängen.
Precis.
Går det att konfrontera en narcissist?
Mm.
Och vilket scenario skulle i sånt fall uppstå? Går det att säga ifrån till en sån här människa?
Jag skulle säga nej, du har inte mycket chanser. Och det är därför att de här personerna, de dribblar runt dig. Så vad du än säger kommer de att skapa någon slags, på engelska brukar man referera till som en word salad. Det vill säga de slänger om dina ord. Om du skulle konfrontera dem och säga att de gör en viss sak mot dig, så är de väldigt skickliga på att snabbt ändra riktning så att fokuset hamnar på dig istället. Så du börjar istället, eftersom att du antagligen är en betydligt mer självreflekterande person, det här är inte människor som reflekterar på det sättet. Och är du då det, så kommer du också ta till dig av det de säger snarare. Så att det kommer att vändas tillbaka till dig. Där du kanske snabbt då hamnar i en situation där du känner att du måste försvara dig. Eller där du måste förklara dig. Och där ingenting egentligen har skett mer än att du har blivit manipulerad och tror en massa saker om dig själv. Som du kanske redan tror. Så du vinner inte så mycket på det. Jag tror det viktiga här blir också att på något sätt förstår det att man kan inte ge sig in i alla de här fighterna på det sättet, vilket man gärna vill ofta. Men det finns ju en anledning också till att man börjar tippa på tå efter ett tag. För man inser att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad jag gör. Så det räcker ju ofta att gå tillbaka till historiken. Hur har våra bråk sett ut? Har jag någonsin fått höra att ja, men du har rätt, jag har fel? Har jag någonsin fått rätt i sak? Det vill säga att har jag ens fått fullfölja det jag vill säga. Att gå tillbaka sådär i historiken och kolla kan vara väldigt hjälpsamt, för att det är så det kommer att vara. Och om man då ska på något sätt, jag skulle säga spara på din egen energi, och då kan man känna men då är jag svag, eller då ser jag inte upp för mig själv. Men om man då också kan påminna sig själv om att men du gör det här för din skull. Du gör det här för att du ska slippa höra alla de där sakerna om dig själv. För att du ska slippa ta emot all den här skulden som du kommer att få på dig. Så kan det också bli lite enklare. Och sen handlar det givetvis, det finns självklart, det kan självklart vara en skillnad om ni har barn och sådär ihop. Där det också blir viktigt att sätta gränser.
Mm.
Men generellt sett så ska man veta om det. Att du har inte mycket chans när du ska konfrontera.
Bara för att du har rätt så betyder inte det att du kommer att få rätt.
Nej, så är det.
Jag såg en dokumentär om en kvinnojour i Danmark. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette. Donner tror jag det hette. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men då var det ett kamerateam då som följde ett gäng unga kvinnor då som hade levt i destruktiva relationer. Och där det varit våld involverat. Och då försökte de då bryta ner också mekanismen kring varför de går tillbaka, eller liksom varför de vände på det istället för att tänka varför slår han så. Men det var utifrån, den här dokumentären var utifrån kvinnans perspektiv på det sättet. Och då var det en psykolog på den här kvinnojouren som hade ett samtal med en tjej som hade då lämnat sin kille. Och de hade bott ihop och de hade köpt lägenhet ihop och sådär. Och han, jag tror att han hade fått typ 6 månaders fängelse för misshandel då. Och hon hade då fått ett brev från honom, från fängelset. Han hade hittat hennes adress av någon anledning. Och hon hade ett samtal med den här psykologen om att hon ville svara. För det gällde pengar. För det var ingen liksom prat om att han ville ha henne tillbaka. Utan det var huset, eller det var lägenheten, och det var liksom allt de hade delat på och sådär. Och att hon skulle då få en viss summa pengar. Och hon sa det så här att om jag svarar, då, för det här handlar om mina pengar. Och om jag svarar honom så kommer jag känna mig fri. Då kan jag känna mig, då har jag slått mig fri. Och då säger hon psykologen, fast det kommer du inte göra, för det är precis där han vill ha dig.
Mm.
Om du svarar på det här, då har han dig lindat runt sitt lillfinger. Då börjar han långsamt linda dig tillbaka. För det han vill att du ska tro, att du ska känna dig fri, är för att han vill att du ska svara. Men om du struntar i att svara och inte ger honom den energin, då har han inte vunnit. Men om du svarar, då vinner han.
Exakt.
För det här, alltså, det handlar inte om pengarna. Och då säger han, men det handlar visst om pengarna, det är mina pengar. Ja, men det handlar inte om, det här handlar inte om pengarna. Det handlar inte om pengarna alls. Mm. Det handlar om att han vill någonstans inge dig tron av att han vill ha dig tillbaka.
Mm.
Och att ni är, han har gjort fel och han har ångrat sig nu och han, du är hans livs stora kärlek. Pengarna är ett, alltså, substitut för någonting annat. Men hon var helt övertygad om att hade hon svarar hon honom så slår hon sig fri.
Mm.
Men det stämmer ju inte överhuvudtaget. Och det tänker jag också när man lever i en destruktiv relation, att när du kanske väl har antingen gjort slut och det är tack och hej, och när den här personen kommer tillbaka, att du tänker att någonstans att du vill slå dig fri. Att du, när du svarar och ger svar på tal, så handlar det om att du vill någonstans slå dig fri på olika sätt.
Mm.
Och du vill få rätt. Man vill ju få rätt när man har blivit illa behandlad.
Exakt. Och det är verkligen intressant det du tar upp. Och jag får ju ofta höra just det avslutet, när man har gjort slut, kanske börjat förstå allt det här. För det gör man ju ofta inte när man befinner sig mitt uppe i det. Men när man väl börjar förstå det kan man ju få sån ilska i kroppen. Men herregud, jag har aldrig fått säga det jag har velat säga. Jag måste få säga det nu. Och jag skulle inte rekommendera folk, du kommer inte att få rätt ändå. Eller, men om det är så att du känner så här, men jag vill bara skriva det här avslutningsbrevet, eller vad det nu än är, jag vill bara få ur mig allt det här och jag behöver det för min egen skull. Vem är jag att säga att du inte ska göra det? Det är också väldigt svårt. Om det är vad du känner att du behöver göra för att på något sätt få uttrycka allting, absolut. Men ställ dig själv också då frågan, vad är det jag förväntar mig tillbaka?
Mm.
Förväntar jag mig att den här personen ska säga, oj, jag ber om ursäkt för att jag har gjort det här? I så fall så ska du nog fundera en gång till. Ska jag verkligen göra det här? Om du gör det här 100% för din egen skull, jag måste få ur mig det här och jag förväntar mig ingenting. Jag kanske till och med blockerar efter det. Ja, okej.
Okay. Jättefint. Tack så mycket, Klara.
Tack.
Jättekul. Så mycket. Vad kul att du ville vara med igen. Och ni som inte kan få nog av Klara, så har du en YouTube-kanal som heter Klara Leger. Och där du pratar om då narcissism från början till slut, och du bryter ner allting på så många olika plan. Så vill ni kolla in Klara mer, så har hon en YouTube-kanal. Klara Leger heter du där.
Precis.
Och
precis.
Jag heter Chante Rydvall Menon, och ni kan följa mig på Instagram, där heter jag då Chante Rydvall Menon. Och YouTube heter jag också då Chante Rydvall Menon. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt fin sommar.
Ja, verkligen.
Och kul att du kom tillbaka också, Klara. Gud, det blir så roligt avslut här.
Jaha, nej men gud, jag bara, ja verkligen. Jag visste inte.
Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vill ni stötta podden får ni väldigt gärna gå in på Patreon och donera valfri summa. Länken hittar ni i avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.